Jag har sökt mig ut till järnåldersleden i Malax. Här står jag tillsammans med Margareta Lindholm. God förmiddag.
Ja, hej.
Hördu, var? Vi har sökt oss inomhus nu till en början, in i ett hus. Vad är det här för ett hus?
Ja, det här är en gammal fäbodstuga som vi har inrett, eller Malax museiförening har inrett som infostuga i järnåldersleden. Så här finns lite fotografier och kartor och information om järnåldern i Malax.
Och järnåldern, den utgjorde en väldigt viktig tid i Malax historia.
Ja, man kan säga att järnåldern var Malax guldålder egentligen. Just på runt 400-talet efter Kristus var ju som ett stort uppsving i ekonomin här, kan man säga. Finns väldigt mycket fynd.
Ja, du sa när vi körde hit, vi körde cirka 7-8 kilometer från kyrkan ut i skogen, och du sa hela Malax är full av fornlämningar.
Ja, så är det nog. Ända från Börängen och upp hit så finns det ju forngravar längs hela skogskanten. Så att. Och på andra ställen finns det ju också Kalasjabrännu till exempel, och Klockabackan, Junkaisbrännu och så vidare och så vidare.
Är det här då någonting väldigt unikt för Österbotten, eller finns det på andra ställen också?
No, man kan ju säga att Vörå, Lilltjuru, Stortjuru, Laihela och Malax var som en centralbygd på järnåldern. Så det finns mycket i alla de kommunerna.
Mm. Hur stor var befolkningen här under järnåldern?
Alltså, man räknar väl med ungefär mellan 300 och 600 personer just den perioden som vi rör oss i här på järnåldersleden. Men det är ju svårt att säga exakt, det förstås hur många som fanns.
Mm. Och förutom gravarna då, vad är det som man har hittat här i skogarna?
Nå, i Kalasjabrännu så grävde man ju ut en boplats där man hittade husgrunder då av ett forntida långhus som var. Eller man hittar rester av tre hus. Men de har sett tydligen överlapp på varann i tid. Så att, men de var 20-24 meter långa. Såklart man har hittat en massa grejer också. Olika fynd.
Men ska vi vandra iväg mot en grav? Vi ska promenera några hundra meter, sa du?
Ja, vi provar.
På väg mot graven så tittar vi in här i en lada, men det här är ingen vilken lada som helst.
Nej, alltså vi kallar det för Sjudaladan. Och är ju från 1600-1700-talet då man sysslar med salpetersjuderi. Och vi har en sjudargryta här som står mitt på golvet.
Den har varit med om ett och annat, ser man.
Ja, nu skulle kanske borde tas bättre om hand.
Mm. Men salpeter, vad använde man det till?
Nå, krut först och främst. Det var ju en ganska stor industri just på 1700-talet i Österbotten och säkert på andra ställen också. Så att man samlade gödsel från stall och fähus och allt möjligt, och så gjorde man salpeter av det då. Mm.
Hur länge sköt det här i skjulet?
Ingen aning. Jag är inte så insatt i det. Inte så insatt i salpetersjudningen. Men
man kan tänka sig, det var en ganska frän doft som spred sig här i bygden.
Det var det säkert. De luktar nog inte gott, de som jobbar med det inte.
Men nu ska vi vandra vidare mot järnåldersgraven. Och här får man, precis som i alla andra lite äldre byggnader, böja på nacken lite.
Ja, det får man.
Det får man. Ja, Margareta Lindholm, nu har vi kommit fram till graven, och skulle man inte kanske ha bekantat sig med en fornlämning tidigare, så skulle man inte kanske skilja det här från vilken annan stenhög som helst.
Ja, precis. Men det här, här är ju nog en riktig praktgrav.
Den är enormt stor.
Mm, ja.
Hur många är begravda här?
Ja, det sägs ju att de är flera som är begravda i varje grav, så att. Men hur många så är svårt i sig.
Vem har hittat den här och hur gick det till?
Alltså, det är nog redan på 1700-talet som som folk, eller folk och folk. Det fanns vissa personer som var intresserade och var ute och registrera den tidens registrering av fornlämningar. Så att.
Vad kan man tänka sig, man fantiserar hur det såg ut här på järnåldern när man byggde den här graven, eller bygga är kanske fel ord, när man i ordning ställde den här graven?
Ja, alltså det här måste ju ha varit en liten gårdsgrupp eller by. I vanliga fall så räknar man ju att järnåldershus var ensamboplatser. Men här tyder ju nog allting på att det har funnits flera, kanske 5 hus.
Så det här var en väldigt social del av Malax?
Ja, det måste man ju säga. 2 kilometer norrut så fanns ju Horstabackan. Där fanns en motsvarande koncentration med gravar och lämningar.
Mm. Hur långt ifrån bosättningarna då anlade man de här gravplatserna?
De var nog ganska nära husen. För man har ju någon sorts tanke om att förfäderna var väldigt viktiga. Och man kanske rådgjorde med dem då när man skulle fatta något beslut. Och därför finns gravarna ganska nära boplatserna.
Och det här då att man använder sten, här är ju sten som man har samlat från vida omkring, verkar det som. Varför använder man sten när man begravde folk?
Bra fråga. Jag kan inte svara på det. Alltså, det kan ju vara på bronsåldern så har man ju liknande stora gravrösen. Att det kan ju vara någonting som har följt med ända sedan den tiden. Men att det finns ju vissa perioder då som man har väldigt små gravar. Bara låga stensättningar, 3-4 meter i diameter. Men den här är ju enorm i jämförelse med dem.
Mm, ja, det här handlar ju om 15 meter minst.
Ja, minst 20 kanske. Den här just så är ju lite förstörd. I och med att den här stugan vi var inne i först så har stått här mitt ovanpå graven. Och blivit härifrån flyttad sen. Så att man är ju lite omrörd.
Men man kan tänka då som sagt att det är flera personer begravda här. Men var det så också att ju större grav desto mäktigare person?
Nå, man räknar ju att det var så. Det var så. Och just det här Nissasagan och den här sidan så har ju varit en holme. Just på den tiden de bodde här. Så, och det var någon riktigt stor holme. Jag räknar att det var 3 kvadratkilometer. Och 5 gårdar då, som har fått sin utkomst härifrån. Man får ju fundera att varifrån kom välståndet?
Ja, vad spekuleras det i?
Pälshandel. Och här är väl kanske en logisk förklaring. Fynden härifrån visar ju att man har haft kontakter österut till Ryssland. Man har haft kontakter söderut till södra Sverige, Danmark, kanske europeiska kontinenten också. Så någonting har man ju liksom, nu är det handel tror jag som är en viktig del.
Man kan tänka sig att det här är då högsta platsen på den forna ön i och med att det här är gravplatsen.
Ja, alltså nog finns det ju högre platser här. Men att man byggde ju gärna i strandkanten så att man hade ju havsutsikt ditåt. Boskapsskötsel, ett litet jordbruk, fiske. Kanske var det som det som gav det dagliga brödet. Men då kan man ju fundera alltså att fiske, litet jordbruk, lite boskap. Ger det så mycket välstånd då? Alltså du klarar livhanken med det. Men det måste ju finnas någonting annat som har hämtat hit det här fina Malaxspännet till exempel.
Jag berättar om det.
Ja, no, det hittades ju en grav ditåt. Under en utgrävning. Och det räknas ju vara sydskandinavisk modell. Ett likarmat spänne av förgylld brons med granater.
Oj.
Så Kalevala Koro gjorde ju en kopia av det som man har sålt för några år sedan. Så det finns kanske många Malaxbor som har ett sånt spänne.
Finns det fler sådana där dyrgripar som har hittats här under åren?
Ja, dyrgripar och dyrgripar. Det är kanske nog det vackraste vi har hittat. just spännen. Men i Horstabakan till exempel så har man ju grävt ut lämningar av en järnframställningsplats. Och där hittar man ju järnslagg mer än 17 kilo. Och rester av sådana här blästarugnar och sånt. Det är ju någonting som skulle vara väldigt intressant att studera lite närmare.
Hur såg då livet ut annars så här i Malax på järnåldern? Förutom då arbete och att klara livhanken.
Ja, hörde, det skulle vara roligt att veta det. Vi har ju massor med offerstenar här i Malax. Och det är ju en intressant sak att veta. Eller man skulle veta hur de har använt dem. Har man liksom försökt blidka gudarna för att få bra skördar? Eller har man använt dem i medicinskt syfte? För att på något magiskt vis binda sjukdomar i stenen? Eller? Det är svårt att veta.
Järnåldersleden, då den berättar en stor del av Malax historia. Hur lång är den?
Den är ungefär 2,5 kilometer sammanlagt lång. Uppdelad i 2 sträckor, en kortare och en längre.
Mm. Vad kan man uppleva längs med den?
Nå, här finns en hel del forngravar förstås. Den här där vi står nu är ju den största, men det finns längs leden gravar av olika storlekar. Och det finns offerstenar och det finns rester av en forntida väg. Och så förstås natur då. Mm. Det finns ju en hel del speciella växter här också som inte växer riktigt överallt. Som skogsstry till exempel och måbär. En del örter som är lite ovanligare.
Så det var kanske ingen slump att så många ändå samlades just hit och bosatte sig här?
Ja. Nej, alltså det måste ju ha varit ganska bra ställe att bo på det här. Lite flacka stränder där det var bra att bärga hö åt boskapen och fiskevatten nära intill.
Hur intresserade är då Malaxborna och kanske andra bysbor också av den här leden och historien?
Nå, i sommar har vi haft väldigt mycket folk här. Mer än någonsin tror jag. Coronan har väl gjort sitt till. Och nu ska jag säga att det finns ett intresse. På 1980-talet var det ju liksom väldigt stort intresse. För då ordnade sig väldigt mycket utgrävningar och arkeologiska undersökningar. Men på senare tid har vi ju inte haft något sådana. Men jag hade ju en kurs här. Medborgarinstitutskurs när vi var hit och tittade och vi var till Kalasjar och tittade. Och jag hade väldigt intresserade deltagare så att det finns intresse nog.
Om du skulle få plocka någonting från järnålders eran, vad är det mest liksom spännande eller kanske revolutionerande förutom järnet då?
Ja, allting är ju spännande. Liksom, vi har så svårt att föreställa oss hur det var då. Alltså vår vardag är så långt ifrån deras så att i deras ögon så var vi säkert trollkarlar. Jag menar, vi kom hit i en vagn utan dragdjur till exempel. Vi trycker på en knapp så blir det ljus i huset. Då måste jag ha tyckt att sådana saker var rena trolleri. Och vi har liksom svårt att fatta det på något vis. Hur de tänkte.
Men viktigt ändå att vi har den där kopplingen till vår historia.
Ja, visst är det det. Visst är det det. Och liksom, det finns ju så mycket kvar att undersöka och försöka. Det är ju bara pusselbitar sånt här som vi hittar och försöker pussla ihop en helhetsbild av alltihopa.
Om man då rör sig i skogen här i Malax så kanske hittar någonting som ser lite gammalt ut och sådär. Vad ska man göra då?
Nå, man kan ju alltid ta kontakt med museiverket. Och vi har ju vår landskapsarkeolog Pentti Risla. Och hittar man något i Malax så är det ju Siri Hagback som är vår guru. Hon har ju vår forntid på sina 5 fingrar. Så henne kan man kontakta och mig kanske också. Mm.
Och vill man komma ut hit i järnåldersleden så är det bara att komma hit?
Ja, järnåldersleden är ju öppen året runt och Febostugan där vi har utställning då på foton och allt möjligt. Så den är också öppet året runt så att hit kan man komma och gå på en utflykt.
Och verkligen känna historiens vingslag. Man blir ju alltid andäktig när man står vid en grav, men den här är ju nog väldigt imponerande.
Jo, den är nog imponerande den här. Och hela leden är ju väldigt intressant att gå. För att här finns väldigt mycket offerstenar och många gravar som man kan begrunda.